börjar Radio Total Normal. Programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Här är alla röster lika värda.
Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i etern. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Vi sänder i vanlig ordning från Fountain of Stockholm. Och framför mig har jag en härlig publik! Idag ska vi ägna hela programmet åt temat kärlek, relationer, psykisk hälsa och ohälsa. Radio Total Normal har tillsammans med tidningen Socialpolitik ett projekt där medlemmar på Fountain House ska bidra med texter som ska resultera i en skrift. Eller kanske till och med en bok. Som inspiration kommer vi under vårens program att bjuda in unga författare. Och först ut är Amanda Romare som har skrivit den självutlämnade boken Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Amandas bok ska dessutom snart bli tv-serie. Och hon kommer att berätta om hur boken kom till. Och till sin hjälp har hon sin syster Adina Romare som även finns med i boken och som skriver på tv-serien tillsammans med Amanda. Sen ska Amanda och Adina svara på frågor från publiken här på plats i Fountain House matsal. Och sist men inte minst bjuder programmet på fler röster från Radio Total Normals redaktion. Temat är alltså kärlek, relationer, psykisk hälsa och ohälsa. Så stanna kvar och lyssna på 101,1 MHz. Och har du vägarna förbi Fountain House Götgatan 38 så stig in i värmen och gör oss sällskap. Vi bjuder på fika. Hjärtligt välkomna till dagens program! Hjärtligt välkomna Amanda och Adina Romare.
Hallå, tack. Jag får så många minnen av den här låten för att när jag skrev boken och vandrade hem och hade blivit dissad av alla killar så satt jag på den i lurarna jättehögt. Så nu kommer alla de känslorna tillbaka.
Ja, jag försöker övertala Amanda att ha Magnus Uggla-tema på sin 35-årsfest i sommar. Det känns skitkul om alla kommer utklädda till Magnus Uggla.
Det ligger varmt om hjärtat.
Din bok, Amanda, Halva Malmö består av killar som dumpat mig, har blivit mycket populär och den ska nu bli tv-serie. Du ska få börja med att berätta om boken. Hur den kom till och hur det känns att du har skrivit en bok som är så utlämnande. Hur mycket boken handlar om dig personligen. Hur bokens mottagande känns och blev. Ja, vi vill veta allt.
Ja, var ska man börja? Jag var ju i måndag så blev det officiellt. Netflix höll en stor sån presentation. Med en ganska stor publik också där liksom projektet presenterades. Och det kändes väldigt, väldigt overkligt för att alltså jag skrev ju den här boken för ungefär 3 år sedan nu. Alltså det var då jag började. Och det var en jättesvår tid i livet för att jag... Vi hade jobbat på ett projekt, Adina och jag i så här 10 år, som inte hade gått så som vi tänkt. Så man liksom kände att karriären var verkligen på botten. Och när man då hade satt sitt liv på paus mellan 20-30, och så inser man att det jag har jobbat för nu i 10 år kommer inte gå. Var jättesmärtsamt. Och sen så hade jag liksom inget, jag hade inte dejtat på flera år heller, så plötsligt stod jag där och fyllde 30 och hade ingen karriär, ingen familj och knappt några vänner kvar för att jag hade jobbat så mycket. Så det var jättetufft. Och då började jag liksom skriva. Först var det inte tänkt att det skulle bli en bok. Men då började jag liksom skriva om hur jag försökte hitta kärleken. Men också liksom hantera alla de här känslorna som kommer när man fyller 30. Liksom, och... Ja, för det var mycket mer press än vad jag hade förväntat mig på familj och att man ska ha en plan i livet.
Ja, du skickade ju mig några kapitel när du precis hade börjat skriva. Och då var det ju inte ens, alltså det var ju inte tänkt att det skulle bli en bok. Nej. Eller någonting. Du bara sa, ja, jag har skrivit lite om mina dejter nu, vill du läsa det? Och jag läste det och bara, det här är fantastiskt, ja, du måste fortsätta skriva. Ja.
Men det jag skulle liksom komma till var att då i måndags när allt presenterades så satt jag och bara tänkte, tänk liksom för 3 år sedan när allting var så hopplöst och sen så skulle man liksom bara spola fram och där står jag liksom på Netflix-scen och här står jag idag. vilket gör mig samma nervositet kan jag säga. Men det var liksom ändå... Det är fint på något sätt att göra den resan, men också lite, man har inte riktigt läkt. Alltså huvudet och känslorna hänger inte riktigt med i allt som händer just nu. Så man processar fortfarande såren lite. Men, ja. Och det som jag skrev då, liksom, det är ju halva Malmö består av killar som dumpat mig. Det är en lång, vad säger man... kamp över att hitta kärleken, att liksom hitta sig själv, liksom försöka hitta den framtid man vill bygga på något sätt. Boken är liksom både humoristisk men allvarlig också. Det är, ja, huvudkaraktären heter Amanda, precis som jag själv, men jag brukar beskriva det som att hon är liksom en skugga av mig själv, så att vi börjar på samma plats och vi slutar på samma plats och sen händer liksom det lite olika under liksom bokens gång versus mitt liv.
Alltså den är ju också väldigt äkta och ärlig, liksom hur det är och dejta och hur det är att leva. Alltså mycket så här, man kanske har en bild i huvudet av hur man vill vara. Alltså den här... det jaget som är ens drömjag, men att man möter ju, alltså det är ju väldigt sällan man når upp till det, och jag tycker det tycker jag nästan är det finaste med boken, att du är så ärlig i de känslorna. Att
ja, det var ett ganska stort behov, för att alltså under den här perioden då jag började skriva och det var så jobbigt, försökte jag hitta liksom stöd, alltså för att jag blev inte dissad liksom 10 gånger, alltså jag gick på hur många Tinder-dejter som helst och det liksom, och jag träffade liksom killar i olika åldrar, olika yrken, och alla hade en sak gemensamt, och det var att de dissade mig efter första dejten. Det var liksom omöjligt att ta sig till en dejt 3. Och det var liksom, det var, jag skulle säga typ att under den här svåra tiden så... Det är lite svårt att prata om också, för man blir så... Det var en väldigt jobbig period. Men jag kände att det var så, jag sökte väldigt mycket ett stöd i så populärkultur. Jag tittade på tv-serien Girls. Jag kollade på Bridget Jones, ni vet, bara för att få lite peppning och stärka mig själv. Men alla de liksom böckerna jag läste och tv-serierna slutade alltid ganska lyckligt ändå. Alltså i Bridget Jones får hon Darcy i slutändan, liksom det vävs ihop. Och det jag kände i mitt liv var att liksom det slutade liksom inte lyckligt. Alltså hur mycket jag än försökte, så var det liksom ändå att jag aldrig skulle hitta någon och mitt liv inte riktigt skulle lösa sig. Och det var därför jag liksom började skriva boken, för att jag kände att jag hade sånt behov av bara att skriva om en människa där man inte riktigt vet vad som händer, där man bara får liksom ta livet som det är och köra på liksom. Så det känns fint liksom, sådär, det är fint att jag liksom lyckades hålla det. Att liksom, för det var ganska svårt när jag skrev också, för som du var inne på, att man vill så gärna göra huvudkaraktären att den tar rätt beslut och att den inte blir så besatt av den träffar, att man inte går förbi en killes hus 5 gånger i förhoppning om att den ska komma ut genom dörren liksom.
Så att, och att man slutar inte vara kär bara för att man bestämmer sig för det. Alltså känslorna, ja, är ju kvar. Hur mycket man än
känslorna
vill gå vidare.
Är kvar för alltid. Alltså alltid. Även, alltså det finns en bartender i boken. Han är fruktansvärd nu i efterhand. Men under bokens gång var Amanda och jag själv väldigt kär i honom. Och nu, även fast det har gått en tid, och jag har faktiskt hittat en pojkvän efter 12 års singelskap, liksom, vilket är sjukt. Ja, men tack. Fan, fint att ha publiken med sig. Nej, men att liksom... Han, trots det så kommer bartendern ändå alltid vara en liten del av mig. För alla man liksom blir förtjust i eller får känslor för. Det känns inte som att 100 går bort någonsin. Liksom, så att det är ändå en stor grej. Och då tycker jag liksom att det är inte konstigt att man blir besatt eller liksom sådär, att man förtvivlat sliter liksom för att hitta någon.
Nej, men det är ju väldigt generande att stå för det. För det är ju liksom inte, eller jag känner inte sida av mig själv som jag tycker om särskilt mycket. Liksom. Ja. Och jag tycker det är så himla fint och bra att du gjorde det. Och vi har ju också kämpat mycket med det nu när vi har skrivit vårt avsnitt i manuset, att stå fast vid det.
Ja, vi kan ju förtydliga det. Att, alltså, så här, jag släppte ju boken 2021. Och sen blev det väldigt, alltså det var väldigt fint, för det var väldigt många olika människor som läste boken. Först trodde jag bara det skulle vara liksom tjejer 20-30 som liksom fann den igenkännande. Men det var liksom alla möjliga, både åldrar och alltså så här, äldre kvinnor, äldre män, unga, alltså 18-åringar som sa att detta är min bibel. Så att det gick liksom alla, det kändes så fint på något sätt och jämställt så här, att ja, det suger de här känslorna och att känna att man är ensam och inte kan hitta någon, men det är också någonting som vi alla går igenom, vare sig bakgrund eller ålder liksom. Och det liksom gjorde att, ja, men alltså liksom att den kunde nå fram så mycket var någonting som jag inte hade väntat mig. Och då liksom blev det väldigt mycket engagemang kring det, och sen då nu i tv-serien. Och det är där vi ska skriva ett avsnitt. Så det är lite lång förklaring, men ja.
Ja, det var bra.
Ja. Så att serien ska bli 8 avsnitt och de är typ 30 minuter långa ish. Och då skriver Adina och jag, vi är med i manusrummet och sen skriver vi också på avsnitten i sig. Eller så.
Ja, och där kände vi också det, att det var verkligen svårt att stå fast vid att låta Amanda ta de här besluten som inte är Amanda i boken då. Liksom, att hon får göra fel. Liksom. Och att vi får inte fixa det i manuset. Vi får inte bara bestämma att nej, men nu måste hon göra något bättre, något som är bättre för henne. Utan vi måste låta henne...
Och det var en kamp, alltså det är en kamp nu när vi skriver serien, och det var en kamp när jag skrev boken. För att det var verkligen så här, jag kan inte skriva detta, det är för pinsamt liksom. Och att jag ändå valde då att jo, men jag måste visa upp det här. Det är jag väldigt glad för nu i efterhand. Även om det är liksom... Det är ju lite genant också. Alltså, det är typ när min pojkväns föräldrar läser boken och så vidare. Men för den är ju ganska explicit. Jag väjer ju inte för närhet, intimitet och sex, om man säger så.
Ja, nej, du har verkligen också lärt mig så mycket om det. Du, alltså, nu är du min stora syster, så du har lärt mig allt i livet. Men även det att... Det är en sån styrka i att dela med sig. Alltså jag är mycket räddare för det än vad du är. Men det läker ju en själv också. Liksom.
Ja, men det gör det. Alltså det. När någonting händer, ni vet när någon har behandlat en illa eller att en förhoppning har gått i kras, för det är ju nästan det hemskaste som finns. När man liksom träffar någon, börja tro på det, och sen kommer det liksom en iskall kniv rakt in i hjärtat, att allting man trodde på inte fanns. Liksom det, jag tänker på det liksom, att då ens första tanke då är liksom, åh gud, det här ska jag inte berätta för någon någonsin. Ja. Men sen så kan man, så jag har väldigt svårt att hålla tyst, så att då blir det ändå att jag bara brukar liksom nämna någonting. Och då släpper ändå den första ångesten, och det är väldigt viktigt att komma ihåg liksom att det, att när man pratar om det så är det inte så hemskt som man tror ändå kanske.
Ja, alltså jag hade en sån situation igår när vi satt på ett fik och jag gick på toa. Och jag glömde låsa dörren, så att när jag stod och tvättade händerna, tack och lov, så kom det ju in en annan och bara, oj, ursäkta. Förlåt. Och sen gick jag ut och så gick jag och satt med Amanda, och då var jag bara liksom lite sur. Jag sa liksom inte till henne vad som hade hänt, jag var bara lite sur. Och sen lite senare, jag bara, ja, okej, det hände en grej innan. Det kom in när jag var på toa. Så det var där jag bara...
Och då hade du ändå gått emot dåligt ganska länge och inte sagt något och varit ganska liksom så här sur mot mig.
Ja, ja. Och sen, fast egentligen var jag bara generad.
Ja. Så det, Nej, men så det har liksom jag utgått mycket från i boken. Att våga vara ärlig, våga stå för det. Och det är skitviktigt tycker jag att inte skämmas för sina känslor. För att dejta eller att liksom skapa relationer med andra är skitsvårt. Och jag känner att det finns mycket skam där och man liksom... Ja, men ni vet, alltså för ofta känner man att jag ska inte känna så mycket. Det var dumt av mig att tänka att vi var så nära. Eller, jag borde inte skriva det där sms-et. Liksom. Men jag känner att det är en sån svår process att dejta. Och därför så jag känner att det är så viktigt att liksom förmedla på något sätt att det är, liksom, det finns... Alltså man gör ingenting fel av att få känslor för någon. Och det är väldigt viktigt att liksom poängtera att det är en sån svår liksom process i sig. Att man ens är där ute och kanske går på en Tinder date, blind date, vad som helst. Det är det som är styrkan.
Alltså det är ju typ det svåra som finns. Alltså, man går på date och så liksom träffar någon för första gången. Och så ska man testa om man kan spendera resten av livet ihop. Alltså det är så sjukt.
Ja, så att jag menar det är inte konstigt att det kommer massa känslor och att man beter sig galet på många sätt liksom. Och det känner jag att vi fick fram i boken och jag hoppas vi ska kunna sprida det med serien och så nu också. Är det dags? En liten, ja. Jag har ju fått äran att välja ut mina favoritlåtar så att nu väntar jag på spänning på nästa.
No, I can't forget this evening. I can't give anymore.
Ja, det här var Air Supply, Without You. Och nu fortsätter Amanda och Karina. Varsågod.
Tack så mycket. Ja, det här, du sa ju att du ville veta allt och jag kan ju ge så här, liksom, lite information jag egentligen inte får säga, men Nadine och jag kämpar hårt för att få in den här låten i serien för att vi dansade mycket till den i Malmö när vi också var på jakt och, efter snubbar.
Ja, mycket, mycket kärlekslåtar och mycket... mycket...
Ja, det känns lite konstigt att stå här framför och spela en powerballad, men jag blev inbjuden till P3 hiphop en gång och så fattade jag inte att det var hiphop-tema. Så då tog jag också med alla ballader. Och han bara, när börjar beatet? När börjar beatet? Så jag bara, hör, det finns inget beat i detta.
Men Amanda, var var vi någonstans? Vi snackade om serien.
Ja, men också det här, alltså en fråga som jag vet att ni undrade lite på förhand också är det här med vad som är, alltså jag, det här är ju liksom en autofiktionbok. Det är mycket, liksom, det är en del som är fiktion, men det är också mycket som är baserat på mitt eget liv. Det har varit lite svårt att hantera nu när vi också gör serie, för att det... Vad får man egentligen skriva om människor? Vad har jag rätt att skriva om? Och hur har jag rätt att tolka saker? Så att det har varit en process både när jag jobbade med boken egentligen och nu när vi ska göra, liksom, håller på med serien. Jag kan ju säga liksom att det cirkulerar ju en del killar då i boken. Det är väldigt många strukna också, vill jag säga.
Men... Ja, alltså vad var manuset från början? Var dubbelt så långt?
Ja, 550 sidor och det skulle ner till 300. Så det är väldigt mycket av min smärta som är borttagen. Men att de här... jag har jobbat ganska mycket med att anonymisera. Alltså sådär, liksom, det kände jag var viktigt. För att det här var ju min upplevelse. Liksom. Men också typ ha samtal med familj. Mina bröder tyckte det var ganska... De hade inget emot att vara med, men min styvmamma till exempel, när jag skrev att hon hade en Satisfyer på nattduksbordet, blev lite svettig. Så att liksom sånt. Och det har vi också att tänka på nu med serien. Att liksom, för att då är det... Jag var ju ändå den som skrev boken. Nu är det massa människor som är involverade i serien. Vilket gör att... Och de känner inte min familj. Så att det blir liksom en annan bild än den jag har. Vilket är både spännande men också svårt, för det gör att folk verkligen, alltså alla som liksom cirkulerar i boken liksom, det, man tappar ju lite kontrollen när jag skriver det och sen kommer det in liksom en serie där de skrivs om ännu mer, så det är någonting vi har jobbat på mycket lovat mamma att byta namn och så vidare.
Ja, alltså, ja, du skrev ju om mig i boken, så att jag kan känna att jag redan har gått igenom den här processen som du kanske behöver göra nu. För att
ja, även att det är någon annan som skriver mig, alltså ja, Amanda. Liksom. Ja.
Men för att man får lite distans. Alltså för mig är det ändå en, även om det är Amanda och hennes syster Adina, så känns det inte, alltså man får distans till det liksom. Mm. Det, och det tror jag att du har behövt gå igenom lite nu när det kommer in nya personer.
Ja, det är lite svårt alltså. Saker skrivs in i manus, olika skämt som jag har och jag aldrig skojat om. Så det är, men det är också en upplevelse så att säga, att följa den här processen och också se var det landar. Alltså det är läskigt men kul skulle jag säga. Och jag är väldigt...
Det är skitkul
faktiskt. Jag är väldigt tagen av att, liksom, som jag inledde hela samtalet med, att någonting som var så jobbigt i livet. Alltså det är ju lite en klyscha liksom, att när man har det som jobbigast, då sätter man sig och skriver. Och sen var det som blev bra liksom, av allt man har skrivit. Men det är fint att se att det liksom kunde bli bättre. För att det var verkligen så här... suicidala tankar när jag skrev den, att livet var jättetungt och att det ändå finns en väg framåt. Det är väldigt, väldigt tacksamt. Ja.
Ja, men det är ju askul nu att det ska bli tv-serie. Det känns riktigt spännande. Det är väldigt roligt att jobba med sin syster.
Jag är väldigt glad att Adina hängde med idag, för ja, vi brukar inte göra såna här framträdanden tillsammans på det sättet. Vi jobbar mycket.
Nej, ja.
Men så det var nära.
Ja, det var kul.
Tusen tack, Amanda Romare. Vi återkommer strax med publikfrågor, men först tar vi en låt och lite fika här på Fountain House. Du lyssnar på Radio Total Normal, ditt psyke i etern. Idag gästas vi av Amanda Romare som just berättat om hennes omtalade bok. Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Och med sig har hon även sin syster Adina Romare som hjälper till med att skriva manus till den kommande tv-serien. Nu blir det publikfrågor och vid min sida har jag mina kollegor Elinor och Malin som kommer att gå runt med mickar hos publiken. Varsågod och ställ frågor!
Du har pratat mycket om lite instabilitet, men jag tänkte ändå, eftersom vi är här, fråga, vacklar du lite när den här går i sändning, själva filmen, och får du stöd utav det?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, om jag ska vara ärlig, så alltså just instabiliteten, jag kämpar med min psyke hela tiden. Dels så, vi båda har tvångstankar, OCD, och sen har vi också haft ångest sen vi var 15 typ. Och det har nästan blivit värre efter att boken kom. Jag trodde liksom att shit, då har jag nått mitt mål, då kommer jag vara liksom glad och avslappnad. Men då blev det som att både prestationsångesten kom, men också, du vet, när man ser något, alltså när man liksom, när man börjar slappna av och känna att okej, saker är kanske inte så katastrof som jag trodde, då blir man så rädd att förlora det, i alla fall jag. Så att då blir det som att alla tvångstankar och allt ökade mycket mer. Så det kämpar jag med liksom nu.
Det kommer ju också mycket av liksom stress och press, och det blir ju ändå mycket så när man jobbar lite intensivt liksom. Så kommer ju alla.
Ja, sen gällande serien så tycker jag vi har ett jättefint team omkring oss, så att, och så har vi jobbar ju väldigt tajt, Adina och jag, så att jag känner ju ändå att man har det stödet, men man är ändå lite rädd för sin egen hjärna, och faktum är att det är jätteläskigt också att det blir liksom en serie när man inte kan kontrollera allt själv. Och så. Alltså det är aldrig kul om det inte skulle bli som man vill liksom, när det är ens egen privata berättelse. Så att, så det är, ja, det är upp och ner liksom. Det är, man skulle kunna tro att det bara var upp nu, men det är liksom, man är samma person även efter något sånt här händer, och det har blivit väldigt, väldigt tydligt för mig att vara.
Ja, jag undrar lite. Jag har precis läst boken.
Ja, och
det,
ja,
det var mycket igenkänning och osäkerheten.
Tack, vad glad
jag är. Ja. Men jag undrar lite grann. Du började med att skriva den i terapeutiskt syfte. Och jag undrar, har du liksom utvecklats till något feministiskt syfte på något sätt? För att du har ju ett väldigt, vad ska jag säga, frodigt språk. Det liksom viker inte för någonting, utan det är... Det är kukar och det är knulla och det är sådär hela vägen.
Ja, men det är lite intressant, för att jag kände att det var en slags, även när jag skrev, någon slags frigörelse från att liksom vara fast i de här underlägsna känslorna. Och jag tänker typ att jag var faktiskt lite rädd när boken skulle släppas, eftersom att jag, vad säger man, alltså jag skriver ju väldigt explicit om män och liksom deras penisar, allt möjligt. Så att jag var liksom också så här, shit, alltså vi som tjejer, det har varit så mycket debatt nu om att vi inte vill det, och så gör jag det mot killar. Så att det var liksom svårt att ta beslut där, men så kände jag att det var så jävla skönt att som tjej, även om det var fel, alltså även om man kanske inte ska prata så gjorde jag det ändå, för att det har jag liksom inte känt tidigare i livet, att jag bara skulle ta för mig och säga exakt det jag tyckte och kände om killar.
Ja, alltså du skrev ju mycket om vårt tjejgäng också, ja. Dr. Pepper, och vi är ju en grupp tjejer som liksom verkligen kan ta fram varandras vilddjur. Liksom. Man håller inte igen. Och det är så himla befriande. Mm. Alltså inte att man ska ju fortfarande liksom hålla sig inom vissa ramar. Men det är väldigt skönt som tjej att kunna släppa loss och ta för sig och ta plats.
Jag tyckte det var cool just att ni hade till och med en piska,
ja.
när ni var riktigt på hugget.
Den har vi dock inte kunnat använda så mycket efter boken släpptes, för det blev liksom som en meta-upplevelse då.
Men den var en riktig succé,
ja.
Ute.
Alltså jag kan säga det, vill ni hitta någon så kan ni bara gå ut på vilket ställe som helst och hålla upp en piska, så kommer alla till en. Det är ett väldigt bra tips. Men sen kan jag säga också med det med feministiskt perspektiv att det var lite jobbigt att skriva boken, för att man, just där du, Adina, var inne på innan, att man har en bild av hur en kvinna ska vara, eller som jag vill vara. Alltså av att man är, träffar man någon så ska man vara ganska kylig, eller sådär, liksom bara hålla distansen. Man ska liksom vara fokuserad, kontrollerad. Och att då liksom skriva om alla de andra känslorna, alltså göra något som man verkligen inte vill vara. Mm. Det är väl liksom, det känns väldigt ofeministiskt, men också väldigt feministiskt. Alltså det är liksom dubbla känslor där, för att det är liksom, jag har en sån saknad av att bara visa hur vi kvinnor är liksom. Samtidigt liksom, och att vi inte kan vara den där drömbilden där uppe. Även om kanske drömbilden är mer jämställd på något sätt. Så, men jag gillar ju att berätta verkligheten typ. Ja.
Ja. Det är jättebra, jag tycker att det har fattats en sån bok, verkligen en sån man letar efter. Det finns så många sådana Ulf Lundells gamla böcker och så här, olika karar som far runt, så att det är jättebra.
Ja, det är många karar.
Ja. Jag skulle också säga att när vi, det var ganska intressant när vi jobbade med slutet av boken, för då var det också så här, förlaget och så lutade ändå åt att det skulle vara ett lite mer romantiskt slut där Amanda hittar sig själv och är stark. Och bara, jag kan klara mig utan killar. Eller antingen blir jag jättekär, eller jag kan klara mig utan killar. Och då kände jag liksom bara, jag tittade runt på alla mina vänner och bara, det är ingen som känner så. Liksom det blir aldrig riktigt bra. Så därför så kände jag att det var viktigt liksom att även i slutet av boken ge liksom det där att livet är upp och ner, vad man än gör liksom. Och att kärlek är också det. Alltså det är det grönare på andra sidan, jag vet liksom inte. Och det var viktigt för mig.
Vi kan ju också säga att vi är uppfostrade av en mamma som har stärkt oss väldigt mycket i att få vara som vi är. Och alla våra sidor, inte bara vissa liksom väl utvalda.
Ja. Hon är faktiskt en riktig powerkvinna. Ja. Vi kämpar ju med dåligt självförtroende och allt möjligt. Ja. Men hon, det är så härligt att hänga med henne. För Hon gick förbi sin spegel häromdagen och så sa hon: Amanda, jag, du vet sådär att folk som lider av ätstörningar och så kan se sig i spegeln och känna sig stora liksom. Så hon bara, jag är precis tvärtom. För hon har liksom börjat bli gammal och gått upp lite i vikt, men hon bara, jag ser bara en riktig, riktig snygging. Så det var kul. Ja. Hade du någon till fråga?
Ja. Men du kanske redan har svarat på det här, men vi satt i gruppen och tyckte att det var bra jobbat. Och kan du känna själv att du tyckte att det var, att du har gjort bra ifrån dig?
Ja, alltså jag trodde inte, jag tyckte inte riktigt, alltså när boken släpptes så var man så utlämnad på något sätt. Så då var jag väldigt osäker på om det var rätt att skriva ut det och hålla liksom det här att jag ska vara helt ärlig. Men sen har jag fått så extremt mycket faktiskt respons från folk som kämpar ute i Sverige med samma typ av känslor och problematik. Och då känner man ju, för varje människa som skriver där, så känner man ju ändå lite, ja, det här, alltså det läker både mig och jag hoppas att det ska läka den lite liksom. Men att det, ja, så att just nu känner jag väl ändå att jag har bra jobbat, att jag vågade skriva ut det på det sättet. Sen får man se hur allt utvecklas liksom. Jag är så rädd att någon av killarna ska komma med en bok. Jag tycker jag har skrivit min version som det var, men man vet liksom aldrig, så att ja.
Ja, det var ju väldigt modigt tycker jag att skriva den här boken. Men sen tänker jag också, vilket erkännande att få en serie på det. Det måste ju verkligen kännas wow.
Ja, alltså jag var inne lite på det också, det här att man är samma person. Alltså jag är precis, alltså, fortfarande den här kämpande som tror att allt ska gå åt helvete hela tiden. Och så helt plötsligt sätts man i ett sammanhang där saker börjar rulla på lite. Uh-huh. Man hamnar i de här fancy miljöerna och blir inbjuden till Kultursverige liksom. Uh-huh. Och man känner sig väldigt hedrad. Uh-huh. Men man har som sagt inte 100 läkt än, så att det känns som att man går liksom som en blind mullvad på alla fester och bara
allting är lite surrealistiskt liksom.
Ja. Uh-huh. Och det är liksom en liten skräck också, för att när folk slår igenom med saker så har man ju hört där, ja, det förändrades inte mer, alltså pengarna, alltså så här, att man får lite framgång och flit hjälper ju mycket. Ja. Men ångest och sånt, att det verkligen förblir samma sak, det var jag inte beredd på, fast man har hört det så många gånger liksom. Så det ska bli intressant att se hur det blir framöver typ.
Ja. Det kanske släpper med tv-serie.
Kanske. Ja. Alltså det är väldigt stort med en tv-serie. Alltså jag är så glad att Netflix plockade upp den och att Carla vill spela. Jag vet inte, Carla Sen som är en duktig skådespelare som liksom då ska spela mig eller Amanda. Och det är ju liksom, men man kan inte riktigt fatta det. Alltså ni vet när man är med om någonting som är bra, men det går liksom inte riktigt att tänka att jag kan inte ens förstå att ni har läst boken här, vissa av er, för att det känns så konstigt.
När kommer serien? När släpps den?
Vi vet inte riktigt. De har inte satt något datum, men det blir ju inte detta året liksom, för det är inspelning i år. Så framöver. Det är stora spelare man har att göra med, så att vi finns med på ett hörn, men det är många som bestämmer. Ja.
Jag kommer se den.
Ja, men tack, vad kul. Ja.
Vi ska ju skriva själva här nu då, lite på det här temat. Kan du ge oss några råd kan ni ge oss några råd på vägen? Vi ska försöka vara ärliga, tycker ni?
Ja, alltså ärlighet är ju ett centralt tema för ofta när man skriver. Alltså jag satt ju när jag skrev och bara fy fan liksom, och grät ibland. Och en gång drog jag till och med boken till papperskorgen och hade det på raderarknappen. Och då hade jag skrivit ganska mycket, för att jag bara kände att det är ingen som kommer vilja läsa detta. Det är så ointressant, det är bara jag. Och det känner jag ju nu mig tacksam att jag inte raderade. Så jag tänker att bara gräv. Alltså faktiskt, alltså det kan bara vara en liten situation att ni har gått på ICA och varit med om någonting som ändå hajar till för det var roligt eller jobbigt. För det var ju så jag jobbade liksom, att helt plötsligt tog jag en promenad och så hände det att jag mötte en råtta liksom. Alltså, så att det är liksom så.
Ja, jag tänker också att våga låta andra läsa, visa vad man har skrivit. Det är ju lite jobbigt, men det är också skitbra.
Och det kan inte slå så fel om man ändå bara liksom skriver någonting som verkligen känns liksom, eller någon känsla man har. Och det kan till och med vara avund eller ilska, vad som helst. Alltså, Adina och jag nu när vi jobbar med våra andra manus så gräver vi ju alla våra fulaste sidor. Liksom.
Ja.
Jag har också en
fråga. Jag har en fråga. Var det filmbolaget som sökte upp dig med din bok eller du som sökte upp dem?
Vi gjorde faktiskt en... alltså, jag hade skrivit manuset. Vi två jobbade väldigt tajt. Och då... grejen är att jag hade skrivit några manus förut men som inte var i denna stilen. Och då hade de inte blivit utgivna. Så då kände vi att men vi gör en podd på boken också. Och då gick vi till Jarowski som är ett stort produktionsbolag här i Stockholm. Och pitchade liksom bokidén och poddidén. Och då hakade de på... och då när liksom boken släpptes och det blev så mycket, då ströks podden liksom och så satsade vi på att filmatisera den istället. Och då hade vi Jarowski med. Och sen är det de som har sålt in den till Netflix. Så att det är liksom så processen är typ. Ja. Men den var ganska het där ett tag när många produktionsbolag vill åt den. Så det var lite smickrande. Ja.
Okej. Okay. Ja, hej. Jag kanske har en personlig fråga, men jag är nyfiken. Har du haft känslor för flera samtidigt? Men.
Ja, men verkligen. Alltså, det, när man dejtar så mycket som jag gjorde liksom, så hade man känslor för en dag och sen kom det en annan. Det är också ett sätt att överleva, känner jag. Att, typ bartenden som jag pratade om lite, som gjorde väldigt ont. Alltså hur han liksom... hur det var så tydligt i efterhand att han inte var intresserad. Men jag tyckte mycket om honom. För att liksom komma över honom så började... så, alltså då var Tinder typ räddningen. Att man kunde träffa någon ny. Och bota sig lite från den förra smärtan. Men känslorna från den förra sitter ju fortfarande kvar. Liksom. Mm. Och det kan jag känna nu också. Jag har en jättefin pojkvän nu som är supersnäll. Mm. Men det finns ändå små grejer här inne där man... liksom, ja, kärleken man har haft för de andra som aldrig kommer liksom försvinna helt, men kärleken till min pojkvän är starkast liksom, men det jag förstår.
Jag har en följdfråga. Jag har en annan fråga. Det här, du utmanar ju väldigt mycket kvinnobilden. Och jag undrar, har du, alltså det, nu när du berättar om det så verkar du fått så positiva reaktioner.
Jag undrar,
har du inte fått några negativa? För jag tänker mig så här, att, om jag tänker med kvinnobilden. Mm. Alltså vi kvinnor ska inte helst tala om att vi vill knulla och att vi gör det. Ja. Och att vi är kåta. Det är liksom, då blir vi horor. Männen, de blir bara manligare. Alltså ja. Nu pratar jag schabloner och fördomar. Och kvinnor, de blir horor. Har du fått sådana reaktioner, undrar jag, på ditt utlämnande av
det? En skitbra fråga. Jag var så säker när boken släpptes att den skulle attackeras från alla håll gällande de ämnena. Både objektifieringen av manskroppen, men också liksom hur man tänker och pratar som kvinna. För att jag menar, det finns ju ett parti i boken där Amanda pratar om liksom mikropenisar och sådär. Och då fick jag ångest. Jag bara, fan, det är folk som har det liksom. Och, det känns liksom lite hemskt att skriva ut det på det sättet. Men jag har fått förvånansvärt lite kritik för just den biten. Så jag till och med väntar på att det ska komma liksom. Och tar gärna en diskussion om det också.
Det känns ju snarare som att det finns en viss typ av kvinna kanske som har haft lite svårt att ta till sig den. Alltså mer...
Jag tror den gruppen som har provocerats mest av boken tror jag genom att jag har suttit och läst Storytel-recensioner och annat. Det är nog liksom... alltså kanske folk som har levt i en parrelation länge och som förknippar de känslorna Amanda har i boken som väldigt tonår, alltså ungdomliga. Alltså det är väldigt många som skriver... ja, det är en 30-åring, eller 13-åring, en 30-årigs kropp. Liksom, det är mycket det, liksom, att så här beter man sig inte som vuxen. Men då känner jag, liksom, fan, har du sett en typ mamma dejta? Det är exakt samma liksom, typ av känslor som kommer. Men det är liksom den gruppen tror jag liksom haft svårast. De som tycker att Amanda är för desperat och för klängig. Det finns några på Flashback tror jag också. Jag går inte in på den tråden så ofta. Men där står det också lite typ att hon, ja men vad ska man säga, har hon verkligen legat med halva Malmö, hon är en hora, alltså allt, alltså så här typ, ja, hon är, alltså det står ganska grova grejer liksom, och det är också lite jobbigt att läsa, men det är liksom också bara på flashback. Jag har liksom inte fått någon annan. Ja.
Hur hanterar du det lilla du ändå har sett? Kan du känna att det inte gör ont, att det inte stör, att kan du skydda dig mot den kritiken?
Lite, man kan kanske gömma sig lite bakom, alltså speciellt när boken går bra, för då får man se så mycket positivt också. Men när man väl läser kommentarerna så är det faktiskt fruktansvärt. Alltså, jag har ju suttit med dig och terapiat mycket, för att de går ju på. Ja, men typ när jag var med Malou von Sivers eller Malou, och de gick på att jag såg ut, satt som en hockeyspelare, jag såg ut som en man, jag är det mest oattraktiva i Sverige. Alltså det är ändå mycket sådana kommentarer. Och det sätter sig lite liksom. Och jag skrev ju det i en artikel också, att det känns nästan, när folk skriver att jag är en man, så känns det som att jag har liksom, att min kille är gay på något sätt. Alltså att jag liksom outat honom. Som, alltså det känns som att alla påverkar så mycket typ. Och det har ändå varit svårt att hantera. Eller liksom att man ser ut som ett djur. Att man liksom, alltså det är faktiskt konstigt. Alltså, för jag har aldrig skrivit något taskigt på nätet. Men det är många som ändå gör det. Så att det har varit lite jobbigt. Men jag skyddas lite av allt snällt än så länge. Men ja, så det är fint. Ja.
Jag tänkte fråga, jag är själv från, jag läste den här boken och svarade runt, och sen vart jag så himla, helt plötsligt var du i vinden när jag kom ifrån, så det tyckte jag var spännande. Ja. Och så träffade du en Lyckselepojke, jag tänkte nu blir det bra med den här Lyckselepojken, så här, och så var han en sån himla idiot, så att han, det som du skrev i boken, du kanske har outat om den inte har läst klart boken, men just att han sa någonting om att du var okej i ljuset men inte i mörkret. Det är så dum, alltså man bara, det kan man inte än om man
vi
tänker.
Vi hade inte
man
en sex. Det var liksom, för det kan man ju annars, men det var bara att vi hängde på dagen och kvällen. Och han bara, du var inte vacker på kvällen.
Det är en riktigt sjuk kommentar.
Ja.
Och där hade det känts så himla bra. Vi hade haft dejt i urskogen. Ja. Vi hade suttit liksom på udden och kysst varandra. Och han hade tagit min hand och frågat om jag ville med hem till honom. Och sen bara får man det där på nästa dejt. Liksom. Det är jättesmärtsamt. Men han skrev faktiskt till mig nu efter. Sådär, och bara liksom, ja men tjena, jag funderar på om jag vill träffa dig igen. Så, det var ett konstigt sätt att säga det. Men det var någon ändå slags självförtroende på.
Då skulle jag skriva, nej men du såg så konstigt ut i ljuset.
Ja. Det var en bra comeback. Hade du något också? Ja.
Jag undrar bara om det finns ljudbok på det här, om e-bok eller så.
Ja, det finns både talbok och ljudbok, så det är kul. Det är Fanna Enda och Norby som, jag vet inte om ni känner till podden Raseriet som hon hade innan. Ja, hon är en poddare i alla fall, så hon har läst in den. Många skåningar är förbannade för att hon pratar stockholmska. Men här borde det nog fungera.
Och det finns på alla liksom, alla,
ja, men alltså,
Storytel och,
ja,
och sådana här.
Next, okay, ja, alla de ska, okay, den, okay, ligga ute på. Så att det, okay. Det är ändå kul att den når ut på många plattformar. Ja. Jätte.
Blir du någonsin rädd när du dejtade?
Ja, men man är ju typ rädd hela tiden. För liksom hälften av dejterna är ju liksom Tinder-dejter / blind dates då, där man bara liksom närmar sig personen och så vet man att om en minut kommer jag veta på en sekund om jag är attraherad av den eller inte. Så det har ju varit en utmaning. Men det har också varit, alltså killar som blir, alltså jag upplever detta kanske är fel, men några av dem jag dejtar som inte är så vana att dejta kanske, de blir väldigt rädda om det blir för intimt. Och då kommer oftast en sån här nådastör typ. Jag dejtade min granne, vilket inte var så bra beslut. Och då liksom, han sa också väldigt elaka grejer, precis som den här Norrlandskillen. För att jag bara kände i efterhand liksom att det här var bara att du blev rädd. Och så bara öser du ur massa liksom att jag är kär i en annan och hon är som mig, som jag kanske är för dig. Alltså så sitter man där och bara krymper liksom. Så att, ja, man får alltid vara på sin vakt lite.
Och hur var den bästa och den sämsta dejten och varför?
Ja, alltså, vi har ju pratat lite om de hemska dejterna liksom. Men den kanske jobbigaste dejten var, det är en liten doldis, för det var en snubbe jag gick hem med som kommer från samma kommun som oss, Båsta, en fotbollsspelare. Och när vi skulle hem då ligga så börjar han liksom pumpa på, och sen så slutar det inte, och jag ser hans röda digitalklocka, så klockan blir 1 på natten, 2 på natten, 3 på natten, 4 på natten, och klockan 5 så är han färdig. Och då var jag liksom så här, ganska liksom så här, jag ville verkligen ha närhet, så jag bara låg där och var okej. Så det är kanske den så här jobbigaste dejten. Och den roligaste måste jag säga är väl kanske ändå, alltså det finns, jag möter ju faktiskt min kille i boken, vilket inte var, alltså min nuvarande kille, vilket inte var planerat, så jag fick lite panik också att jag helt plötsligt inte var singel längre när boken släpptes. Men han sa ju en gång till mig, jag kommer alltid finnas här, jag kommer aldrig lämna dig, när vi satt en gång i, liksom så här på andra dejten tror jag. Och det var sjukt läkande liksom. Han tog liksom, även det finns en sekvens när alla killar som hade kommit hem och sovit hos mig hade frågat om de fick ha ett eget täcke. Men när min kille då kom hem så sa jag, ska du ha ditt egna täcke eller? Och han bara, varför ska jag det? Jag vill ju sova med dig. Och det var liksom, det var väldigt, väldigt fint. Ja.
Och med tanke på dina erfarenheter nu av datingappar, vad skulle du vilja säga till unga kvinnor idag?
Ja, men någonstans faktiskt, alltså jag skulle hata mig själv för 3 år sedan att jag sa detta, men statistiskt, om man kämpar på, så borde det liksom komma någon så småningom. För det tror jag ändå liksom, att håller man ut, och så är det lite för oss i jobbet också, liksom håller man ut tillräckligt länge med ett kreativt projekt eller liksom att söka kärleken, så borde det komma liksom. Och sen vill jag också säga, skäms inte. Och det säger jag både till kvinnor och män. Alltså, skriver man 5 sms i rad, skitsamma. Alltså, ja, det är kanske lite så här, men det är ändå liksom, fan, det är skitsvårt att dejta och hitta någon, så det är inga konstigheter.
Okej, tack så mycket, Amanda. Vi ska strax ta fler frågor, men först spelar vi en låt. Ja, det här var Céline Dion, My Heart Will Go On. Och tusen tack, Amanda Romare och Adina Romare, för att ni kom och gästade oss här på Radio Total Normal. Nu, mina damer och herrar, är det dags för mina kollegor i Radio Total Normals redaktion att framföra eget material på ämnet kärlek. Och först ut är Felix. Varsågod!
Hej, kul med tema kärlek igen. Det finns många olika kärlekar, tänker jag. Jag tänker berätta om kärleken till mig själv och vad det gör med kärleken till andra. Det som är underbart med att jag har blivit känslomässigt mognare och har blivit en närmare vän med min inre 2-åring och gett barnets säddhet och förståelsen det inre barnet behöver. Det gör att jag också har mycket lättare att förstå andra människor. Varje gång jag känner mig osäker i mina vänskapsrelationer och osäker på hur jag ska sätta gränser, så har det blivit lättare för mig att förstå att andra är lika osäkra på sitt sätt som jag är. Tidigare trodde jag att när andra behandlade mig på ett sätt som fick mig att må dåligt, så tänkte jag att andra bara var taskiga och elaka. Men nu när jag har behövt ta hand om mitt inre barn, så har jag på något sätt förstått mig bättre på varför andra gjorde som de gjorde. Det kan också bero på deras osäkerhet och att de inte vet hur de ska göra på bästa sätt. Att det är deras osäkerhet de tar i tur med, precis som jag tar i tur med min osäkerhet. Det är för att jag har tagit mer distans till mig själv och jag inte dömer andra lika hårt på som förut. När jag tar hand om mitt inre barn på det sättet är en upptäckt att jag har lättare att kunna känna kärlek till alla typer av relationer. Min kärlek har breddats ut mycket mer. Jag har en förståelse för kärlek på ett annat sätt. Tidigare har jag visat kärlek för de som har behandlat mig på det sätt jag har velat bli behandlad och där jag kunde få vara mig själv utan konstigheter. Nu när jag har större förståelse för de andra så kan jag ge sändhet och förståelse för dem precis som jag har börjat göra mot mig själv. För er som är nyfikna på hur jag ger mitt inre barns sändhet och hur det går till så kan jag ta upp detta i ett framtida radioprogram. Intresserade?
Stort tack, Felix. Nu kommer vår största, enda och självklara karaoke-drottning, Sari!
Running away, you're running and you're running and you're running away. You're running and you're running and you're running away. You're running and you're running, but you can't run away from yourself. Can't run away from yourself. Can't run away from yourself. Must have done something wrong, something wrong. Said you must have done something wrong, something wrong. Why can't you find the place where you belong? Do do do, do 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 do, do running away. Do 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 do, do running. Burden is the heaviest, heaviest. Every man thinks his burden is the heaviest. Who feels it knows it, Lord. 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 You can't run away from yourself. 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 Run away from yourself. You must have done something wrong. The place where you belong. Do do do, pa da pa da pa da, running away. Na 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 na, running away. Na 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 na, running away. Do 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 do, running away. Running away. Pa da pa da pa da, running away. Do 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 do. From yourself, running, 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 running away.
Ja, det här var Jefferson Airplane som sjöng Somebody to Love. Välkommen upp på scen, Kajsa. Vad ska du prata om idag?
Ja, efter ett långt dejtingliv och en långt förhållande tänkte jag läsa upp en blues från en ensam varg. Och den går så här. Haft ett långt förhållande, tyckte blev lite instängt, kontrollerande, längtade efter frihet. Tyckte rätt skönt göra som jag vill och ingen säger till mig, plocka upp mina kläder, diska eller din tur. Kan gå och fika när jag vill eller gå på bio, se vilken film jag vill se. Inte behöver samsas om vilken film gå på. Behöver inte höra nej, tråkig film eller tråkigt gå och fika eller tråkigt laga mat till middag. Välja vad jag vill. Slippa på café själv och lyssna på vilken musik jag vill och sippa på en kopp kaffe själv. Plocka upp någon annans kläder. Mina tidningshögar. Plocka bort mina samlingar. Sprida ut mig i min lägenhet. Inte behöver plocka undan saker. Kan prata telefon på nätterna eller tidig morgon. Se på tv när som helst och vilken tid jag vill. Inte behöver flytta till någon större plats. Och bjuda in kompisar när jag vill. Fest när jag vill. Behöver inte förklara mig. Snarka om natten. Inte bli väckt eller snarka. Upplever stör. Ligga, sova ut och inte förklara mig. Gå upp och ta en kopp kaffe och slurpa på tidigt på morgonen. Släcka lampan för sova när jag vill. Och med smaska på en bakelse eller på sig godis. Inte bli petad i magen och höra att jag blivit tjock. Lite tråkigt kanske ibland. Överhängande enmansshow hemma. Ventilera med någon eller gå en promenad med någon. Det vore trevligt. Men inte riktigt över än. Och trivs med min frihet. Inte moget med någon än.
Om jag mot förmodan blir kär igen, då ska jag inte agera.
Ja, det här var Frida Hyvönen som sjöng Amors förkastliga pilar. Med gitarren i sin famn sitter nu Kristina. Vad ska du spela?
Jag ska spela en svensk version av låten med Cat Stevens, Morning Has Broken. Jag har skrivit en ny svensk text på den för att när jag skulle uppträda med den så 2 veckor innan så fick jag veta att Cat Stevens hade gått och blivit religiös. Och det är inget fel med att vara religiös, men det var inte mitt syfte med låten utan mer att beskriva vårens fina intåg. Det sägs att Adam och Eva blev utskickade ur paradiset för att det åt av kunskapens träd. Men jag tror att människorna måste få lite kunskap om jorden för att klara sig. Världen är fantastisk. Bara det att vi kan lyssna på radio och se på tv. Och det där med kassiven så har jag hört förut och glömt bort. Men jag tror det finns fler artister som heter Cat Stevens. Morgon har vaknat som första dagen. Korpen har pratat med sin första röst. Hör hur det sjunger
hör hur det splitter i våran värld. Regnvattnet sötma kommer från himlen som det första skyfall på den våta mark. Tack för allt vackert i våra trädgårdar. Det blir fulländat där fötter går. Jag gillar solen, jag gillar morgonen, för jag är i ljuset där jag vill vara. Se hur det ljusnar för varje morgon. Vi återfinner vår nya vår.
Stort tack, Kristina! Och det här var allt vi hade att bjuda på idag. Stort tack till alla ni som lyssnat. Och tusen tack till dagens gäster, Amanda och Adina Romare. Nästa livesändning blir den 4 april. Och vill du vara med i programmet kan du höra av dig till info@radiototalnormal.se. Eller komma till våra redaktionsmöten på Fountain House, Götgatan 38, måndagar klockan 11. Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se. Där finns alla våra program samlade. Du kan också lyssna via SoundCloud, iTunes och Spotify. Du hittar oss på sociala medier som Facebook och Instagram. Radio Total Normal drivs av mediehuset Fanzingo med stöd från Socialstyrelsen, Fountain House Stockholm och ABF. Och slutligen, tekniker var Johan Hörnqvist! Producent Malin Jakobsson! Och dessutom redaktören från Socialpolitik, Anna Fredriksson! Och jag som var dagens programledare heter Staffan. Tack för att ni har lyssnat!